program egentligen, för det där är det, ja, man ska handla rationellt, det är en ledstjärna. Man ska skapa trivsel, det är väl också det här goda hemmet, och det, man ska ha hjälp av psykologer och sociologer för att alla ska ha det trivsamt och bra. Ja, det, man vill inte prata om motsättningar i samhället eller klassklyftor eller så, utan det skulle, och det här med maktfrågor fanns inte med. Kulturen, det handlade om estetiska frågor i stor utsträckning. Och, men man skulle också samtidigt, det var en uppfostran till att man skulle läsa god litteratur och titta på god konst. Och då angrepp man även till exempel Folkets hus och Folkets park. För då hade väl de, Folkets park hade väl framförallt kanske blivit mycket hon har ju alltid varit igång. Men hade väl liksom inte, var väl inte så här politiskt betingade kulturinslag där. Men, och det var inte bra, utan man skulle fostras till att ta del av det goda. Det var som på koloniträdgårdarna, så ska man också odla blommor för att det ska vara vackert. Alltså. Men det var egentligen lite tidigare. Ja, och samtidigt ungefär så skriver ju det gamla SKP, alltså det kommunistiska partiet, skriver partiprogram. Och de har ju haft det lite knepigt, alltså. Och det här har ju också färgat den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen. Den här gamla proletkulturen som ju kom till i Sovjet. Som ju vacklade mellan att vara väldigt elitistisk. Där man både såg att de intellektuella skulle vara någon sorts förtrupp som skulle bestämma hur det skulle vara. Samtidigt som arbetarklassen, där, ja, det pendlade lite grann mellan att den såg som en obildad massa som skulle fostras till att, ja, men det var ju den klass som skulle bära framtiden. Så det är egentligen ingen skillnad mellan den kommunistiska rörelsen och socialdemokratiska i att man hela tiden byter lite ståndpunkt när det gäller kulturens roll. Och här på 50-talet när SKP börjar skriva, då börjar de ta fasta på konstnärerna och konstnärernas villkor. Det kommer SAP också göra lite framöver. Och ni vet att nu är ju kulturpolitik, det är ju mest pensionsfrågor för dansare, om man ska vara lite hädisk så, va. Det är fortfarande så, pratar man inte så mycket om innehållet. Sen kom ju 60-talet med den radikalisering som i alla fall i huvudsak från början skedde utanför en arbetarrörelse i olika grupperingar. Men det var ju ändå så att man från samhällets sida svarade och kunde så småningom se till att teatergrupper, fria teatergrupper fick statliga och kommunala stöd, och också naturligtvis pengar till folkrörelserna. ABF kunde se till att man kunde genomföra saker för att det ändå fanns pengar.
Får jag bara fråga, lite tidigare så saker som fortfarande finns kvar som Riksteatern och de sådana saker som Rikskonsert och sånt där. Mm. På vilket sätt anser du att det bara handlar om att man ska sprida god kultur till folket, eller vilken roll spelade de ambitionerna, alltså Arthur Engberg och de här som i det här?
Mm, det tror jag. Och jag menar, alltså jag kan inte tycka att det var något jättefel på något sätt att man ska se till att det blir en spridningseffekt i ett land som ser ut som vårat. Och det är ju, den där idén tas ju upp med jämna mellanrum. Och det man ju sen gör i 1974 års kulturproposition, som ju liksom har ryckt om sig att den var så progressiv, men högern ställde upp och skrev på den. De var kanske så illa tvungna, för att där står ju också att man skulle motverka kommersialismens negativa verkningar, va? Och det tyckte de väl inte om, men det var inte läge i det samhällsklimatet att säga nej till det från högerns sida, så att det fick de ju ställa upp på. Men där tycker jag att då kommer ju, då tar man återigen upp det här distribution och decentralisering. Och det är klart, det ledde ju till att vi fick en rad länsteatrar, vi fick med uppsökande verksamhet över hela landet. Ja, men det var väl jättebra, det tycker jag absolut. Ska man se på det negativa, så var det väl, jag brukar säga att man skulle distribuera ut Svansjön i alla buskar. Men det var ju så, va? Man satsade mycket pengar på att alla får inte se opera, alla får inte se ballett, ut med Svansjön. Kostar ju hur mycket pengar som helst att skicka dem runt. Och om man nu gjorde det och någonting annat, så kunde jag liksom tycka. Och det har man väl också delvis gjort på den tiden i alla fall. Men det var väldigt mycket av distributionskultur.
Fast du, lägg till då att Riksutställningen, när de bildades på 60-talets slut, de hade ju faktiskt uppdraget att också stödja alla de här lokala initiativen. Hjälpa till att bilda, och göra arbetsplatsutställningar och... Så de hade ju lite grann en barfota politik.
Absolut.
Som inte var bara att sprida finkonsten ut.
Nej.
Utan tvärtom, hjälpa till att skapa.
Mm. Ja, men jag menar att det är alltså verkligen dubbelt. Ja. För att det gjorde ju länsteatrarna, vad de inte betytt, och med sin uppsökande verksamhet. Men sen fick vi ju en backlash på det där. Nu är uppsökande verksamhet det fulaste som finns. Ska man inte hålla på med, man ska inte tvinga på folk, utan är det så att man inte går själv, då ska man inte så. Men det är ju högerns idéer, va, att om inte människor kommer till våra institutioner så slipper de. Men absolut, och jag tror att under den här tiden så var ju institutionerna många gånger mer, vad ska man säga, politiskt radikala än vad organisationerna var. Så att där kunde de spela en väldig roll. Och inte minst när det gällde, alltså det är ju faktiskt början på 80-talet då man ju får statsbidrag till arbetsplatsbibliotek. Och då blir det ju då växer ju de oerhört mycket. Nu tycker man ju inte att det behövs längre, så att nu finns det ju inte. Så.
En fråga kring det. Läs för mig pappa, när kom det?
1999.
Det är så sent att de, det fanns, men det fanns det liknande projekt i faktiskt?
Nej, alltså inte på det sättet som vi formade det då, nej. Och också, därför att det är det som kommer också på 74, när man på Kulturrådet får, alltså bildar det här kultur i arbetslivet. Man kunde söka pengar. Det här betydde ju jättemycket för projekt. Och man kunde över hela landet. Och inte minst då läs för mig pappa kunde ju hela tiden söka pengar där. Arbetsplatsbibliotek, teatrar, filmer. Ja, väldigt, väldigt mycket. Man kunde tycka att det som mest var väl 8 miljoner. Det var en struntsumma om man tänker på LO-förbundens och TCO-förbundens alla medlemmar. Men de gjorde en enorm nytta, och det var ju bland det första som högerregeringen tog bort. Inte för att det handlade om pengar förstås, utan för att det var viktigt att de inte hålla på. Lustigt nog så skriver, inte lustigt nog kanske, men 1980 kommer socialdemokratin med ett nytt kulturprogram. Och det är väl kanske det mest manifesta radikala programmet. Och det är naturligtvis i spåren av 70-talet, fast man gör det 1980. Och här säger man bland annat då att vad är det första säger man där? Men i alla fall, man skulle ha kulturen på arbetsplatserna, då skulle det vara en kostnad för det skulle tas av produktionen. De fackliga organisationerna skulle bestämma vilken verksamhet som skulle bedrivas. Man skulle satsa på arbetsplatsmuseer. Man skulle inrätta ett arbetarrörelsens museum. Man ville skapa alltså en kulturpolitik för socialism. Och det avslutas med sista meningen är så här. Arbetarrörelsens kulturpolitik är ett vapen i kampen för ett socialistiskt samhälle. Så att, ja, det där kan vi försöka återupprätta igen, tycker jag. Det innehåller väldigt mycket det här programmet, och det är ju naturligtvis massa motiveringar och så som är riktigt intressant. Och året efter kommer ju LO med sin facklig kultursyn, ett stort program, och det är ju då man lyfter in arbetet och arbetets historia som en viktig del i, alltså då kommer det här kulturarvet mycket mer in i kulturprogrammen, och arbetsmiljön också. Det är när man satt alla skyddsombud i kulturombud, och man kanske drog lite långtgående slutsatser ibland, men det var ett väldigt bra anslag, och man pratade naturligtvis också om bildning och arbetarrörelsens historia. Ja, sen får vi ju ett 80- och 90-tal med arbetslöshet, svåra tider, och då har vi också borgerliga regeringar som varvar. Och vi har också en socialdemokratisk kulturminister som säger att industriarbetsplatserna och de minnena, det tillhör inte det gemensamma kulturarvet, det får näringslivet ta hand om. Det var en svår kamp.
Det var det.
Gissa.
Det var ett av Bengt Göransson.
Jajamän.
Mm.
Det var som skjuts.
Mm. Det var en fight där. Men sen får vi en ny kulturminister på 2000-talet. Ulf Skog, Marita. Och hon sätter ju igång den här stora industrisamhällets kulturarv och fördelar ju mycket. Alltså många miljoner, men också till olika projekt, men också framförallt idén att det här tillhör ju vårt kulturarv. Och det blev ju en del av det, men sen har ju 2000-talet, jag vet nu hur det ser ut politiskt, och idag tycker jag man kan säga att alltid Björklund från Folkpartiet, att ja, men arbetarna ska vi inte betunga med massa kunskaper. De vill ju inte läsa i skolan, så att det ska de ju inte behöva. Utan låt dem få gå ut och arbeta istället. Och det här är ju alltså en syn, att det är en liberal som säger det är faktiskt lite förvånande. Det borde vara en högerman, men han vill kanske hamna fel. Det här är ju samma idéer som för 100 år sedan. Nu vågar man uttala dem så direkt. Och vad sa högern? Högerns partisekreterare gick ju ut med att det var högern som hade stridit hårt för rösträtten. Det kommer ni ihåg, va? Alltså det var faktiskt ett tag där, det är ett glapp där hon fick stå oemotsagd ett tag, för att då kände jag det här lite grann, ja men oj, det kan, var det kanske så att man liksom tänkte lite så. Eftersom vi inte har hållit liv i kunskaperna om vad som har skett tidigare och vår historia. Och sen drog hon ju till med att anti-apartheidrörelsen i det här landet, det stod ju högern i spetsen för. Ja.
Den här tveksamheten inför såna här påstående, kan det hänga bottna i att arbetarrörelsen var oklar själv från början? När det gäller rösträttsrörelsen så var det ju ingen given sak inom arbetarrörelsen att det var en huvudfråga. Från början?
Jo, för männen. Alltså det var väl mera tveksamt. Ja. Alltså det var den här frågan om skulle man ta kvinnorna på en gång. Ja. Men inte att frågan var... Nej, men det tror jag inte man kan säga. Va? att man inte kämpade för rösträtten, för det, jo, det gjorde man. Men man ville,
men det var ju liksom, ja, det var på 80-talet där var ju oklart hur man skulle gå tillväga. Inte om rösträtten som sådan, men hur man, vilka man skulle omsluta här då. Mm. Mm. Och det är ju samma sak idag. Vem ska man alliera sig med? Mm. Kan man alltid, ja, jag uppfattar socialdemokrat, det är bara vi och vi och vi. Det är vi som ska ordna det, ungefär som inom Sovjetunionen då. Det var, nej, men det var stalinismen. Det är lite tveksamt här, att kan jag dela mig med någon liberal eller någon här.
Alltså, jag kan ju tycka tvärtom, att man har kanske lerat sig alldeles för mycket högre ut många gånger. Mm. Så, ja. Men det kan bero på olika frågor också. Men alltså, så här ser det ju ut idag. Va? Och det, vi vet ju också att de svåra tiderna, då breder tystnaden ut sig på arbetsplatserna. Och när det är alla de här bemanningsföretagen, arbetslösheten, det skapar ju ingen bra grogrund för en att driva politiska frågor eller kulturfrågor. Och sen när man tar bort då möjligheterna att söka pengar och resurser för att göra saker, högern har ju varit väldigt listig och slå mot organisationerna, framförallt de fackliga organisationerna under sin tid vid makten här, och arbetsgivarna slår ju mot kollektivavtalen. Så det är nästan exakt samma kamp vi för idag, tycker jag, som för 100 år sedan och lite drygt.
Va? Det är en lång cykel.
Ja, en lång cykel så, va? Ja, ja. Och då, ja.
Jag tänkte vägval inom fackföreningsrörelsen. Tidigare så var det väldigt mycket att LO organiserade väldigt mycket av studier gemensamt för många fackförbund. Men det som jag stötte på när jag jobbade på ABF i början på 2000-talet, det var att Metall körde sina egna grejer. Mm. Att man inte samarbetade mellan fackförbunden i sina studiesatsningar, utan man var sig själv nock på något sätt. Att man jobbade så mycket med sina egna medlemmar. Att man jobbade inte så mycket tvärfackligt kring studiesatsningar, studieprojekt, kultursatsningar och liknande. Utan, ja, det blir kulturfonden då lite grann så. Men det gör ju också att det blir svårigheter att göra gemensamma liksom stora satsningar från fackets sida.
På den tiden hade vi en stor pedagogisk konflikt som var, men vi kanske inte ska gå in på den här, men det var en av anledningarna till att man inte delade inte uppfattning med LOs skolenhet. Så. Men det är också en intressant fråga. Ja, alltså, men vad, så här ganska dystert då kan vi säga att det ser det ut, va? Men då kan man väl ändå också fundera lite grann över, har det gjorts någonting då under de här 100 åren? Jo, men det är ju inte helt nattsvart att vi inte har satt några märken som man kan referera till. Det har det naturligtvis, även om jag kan tycka att det är oerhört lite med tanke på landet ändå har styrts av vänsterkrafter under så många år under detta 1900-tal. Nu tog jag fram era fina smeder här. Och det tycker jag, det är väl att ha dem här mitt på torget och sen väldigt länge.
Det var en fight för att få behålla dem där.
Just det.
Ja och nej. Eller ja på ett sätt, att det som hände var att man flyttade i samband med att bygga om torget. Däremot så fanns ju en diskussion och en fråga, ska det här bara vara tillfälligt eller ska det vara i närheten? Och många uppfattade det som att det skulle vara bort uttaget. Och sådär. Och här kan man olika uppfattningar. Jag satt själv i kulturnämnden under den perioden när just det här hanterades. Men det fanns även missuppfattningar i kulturnämnden om det hela, jämfört med den här gruppen som jobbade med frågan. Så att det skapar ju sådana här konstiga stämningar också, när man tror att ska man flytta bort det helt från centrum eller så. Nu blev det ju så att på grund av det starka engagemanget så var det ju så att det blev väldigt nära ändå till slut, som man ställde ner den här statyn också. Det är ju precis, ja, alltså hur många meter är det som man flyttar den till slut?
20. Nu står den bra.
Nu står den bra, ja, ja precis.
Men alltså det kanske är lite bra ibland då att vi utmanas i en sån här... det kan ju gilla också naturligtvis. Men bara det att få oss att tänka till. Vad fan ska vi utplåna liksom det som ändå har skapat stor del av välfärden i stan? Symbolen för det.
En sak som jag tycker man ska nämna när man liksom gör en odyssé över liksom 1900-talets kulturyttringar, det är gamla folket i bild som byggde upp något helt otroligt. Visst, det var en kombination mellan arbetarrörelse och en bankman som liksom finansierade det så att och tjäna pengar fanns ju med som en del, men att man lyckades ju organisatoriskt bygga upp ett förlag som i en serie gav ut en 190-tal titlar med i huvudsak arbetarrörelse litteratur och i massupplagor och hade försäljningskanaler in på väldigt många arbetsplatser.
Och tack vare Janne, eller hade ni kanske samlat dem ihop, var Janne och Janne, en komplett samling av Folket i bilds utgåvor som nu kan ses på Statamuseet i Skåne, för där har de nämligen ett arbetsplatsbiblioteksmuseum. Det är säkert det enda i världen. Så besök gärna Statamuseet. Jo, men alltså självklart, om man byggde... Jag har inte pratat om pressen heller, hela tidningspressen som vi ju hade och som vi i princip snart inte finns kvar någonting, va? Jag prenumererar på Dala-Demokraten för att slippa ha enbart DN som kommer varje morgon och retar gallfeber på en. Men det är ju otroligt vad vi hade för tidningar och hur viktigt det var och skulle vara viktigt idag också. Och förlag och både det här att ge röst. Tänkte återkomma till det här med böckerna också lite grann. Men nu tror jag här kommer några, alltså man har ju gjort avtryck för arbetet i olika skulpturer. Det här är bara en liten, det här är till arbetets ära i Malmö. Gottfrid Larssons arbetare som faktiskt står i Vasaparken Stockholm. Hamnarbetaren, den belgiska konstnärens hamnarbetare Constantin Meunier som stod på Folkets hus innegård gamla i Stockholm och sen stod utanför huset och som sen direktören, för vi har en sån numera i Folkets hus i Stockholm, tyckte att han och andra målningar kunde skrämma de nya kunderna. Så att han fick flytta till en egen liten park där han är väldigt ensam. Han är ju liksom symbolen för Folkets hus i Stockholm.
Och finns avbildad på en av Amelins litografier.
Precis. Ja, rallarna förstås står i Kiruna. Den här är en 30-tal i Jokkmokk för flottarna. Så det här är faktiskt en lite gammal skulptur. Det är också lite intressant att se när kommer de till. Men den är jättefin. Sjömannen som står på Djurgården utanför museet där. Han är så svårfotad för han är inte så högt uppe. Man måste ha en egen lyft för honom. Den här är ganska ny. Kvarforts gruvarbetare i Kiruna. Och träindustriarbetarna ute på Alnön. Också från 80-talet. Sen kommer då kampen. Alltså hur har vi, hur finns den skildrad? Den här stenen ligger i skogen i Norberg, utanför Norberg. Och du vet Norbergstrejken på 1890-91, va? Som ju så småningom ledde fram till kanske det första arbetarspelet i modern tid. Spelet om Norbergstrejken som hade premiär 74, någonting sånt va. Och sen spelades i 5 somrar. Bland det absolut bästa jag någonsin har sett i teaterväg. Med bara amatörer. Men under den här strejken så samlades ju arbetarna ut i skogen. Det gör man nu varje sommar och har möten och man tågar ut och seminarier. Och stenen är i lite illa skick.
Fast den är lagad nu.
Den är lagad nu? Yes. Ja, det var där för 2 år sedan. Då.
För det var ett avhuggningsområde, ett jättestort kalhygge. Det var ju därför stenen blev skadad. Det är inte ståverkan så. Men nu är den lagad och nu har skogen växt upp. Så nu är det samma miljö som arbetarna måste ha haft då med de här skuggan av alla träden och kunna hålla de här mötena.
Och att man då gör någonting liksom varje år och det, då talar man ju också om hur ser läget ut idag. Så det är inte så att det är någon nostalgisammankomst, för de har vi ju liksom inte någon användning av. Nej, det är någonting. Jag tryckte på fel först. Hur gör jag? Jag tryckte på plus här. Det skulle jag inte ha gjort.
Kan man backa eller fungerar det? Vet du vart?
Nej.
Man kan inte dra ner och till själva bildspel.
Bildspel är alltid mystiska. Mm.
Medan du kollar det, jag tänkte de här manifestationerna som du pekar på med satyr och sånt där. Det här med långsiktighet. Arbetet så här i Eskilstuna på Frisastorget. Man tog ju liksom beslut på 30-talet om att man skulle göra en manifestation och bygga någonting i Eskilstuna. Men man avsatte pengar i 15 år för att bygga det. Och det är lite grann om det här med strategier och att vad man kan göra för att manifestera saker och ting. Alltså att ha den här tiden. Du tog upp att det räckte med att man hade en minister som egentligen inte var intresserad av det som man har tagit i ett program för att det ska bli en annan inriktning. Sen kom det en minister som hade en statssekreterare som hade varit med om det hela på 70-talet med Gunilla Thorgren som råkade vara liksom, ihop med P.O. Enquist som var med och hjälpte till med 70-talets politik. Alltså, är det så personberoende? Då måste man säga, hur gör man sig av med personberoendet för att kunna ha en mer hållbar politik? Hur ser sådana strategier ut egentligen?
Nej, men det är ju det va. Och det är väl det när... Trots att man skriver ett bra program då 1980 så är ju också frågan, ja, vilka krafter klarar av att genomföra det? Och det är naturligtvis, det är inte lätt. Det är verkligen inte. Men det är ju en väldigt viktig fråga. Utan då skriver man istället ett lite luddigt program om att kulturen är en stark drivkraft för den demokratiska utvecklingen. Fint, men hur? Så.
En liten utveckling bara. Uppe i Umeå, där har kulturen fått en ganska stark roll. Men länge var det att det var enskilda personer som verkligen brann för det. Sen fick man kommunalråd som var helt ointresserad och bara ville hålla på med idrott. Lösningen då var ju att binda fast resurser och ekonomi och program för att det skulle vara bra för hela stadens utveckling. Och när man väl hade det på plats, då kunde man inte liksom säga nej till det. Även om man var helt ointresserad själv.
Ja, men man måste vara lite listig när man skapar strategier. Mm. Vet du vad det här är? På kajen i Malmö, hamn. Mattea. Den här satte man upp, det var staden som gjorde när det var 100 år, alltså 2008.
Det var nog bara att klicka bort den där själva.
Kryssa den.
Ja. Eller avbryt den.
Kommer
mera. Man får dra ner kanske så kommer du till den där bilden. Om du har ju dem till vänster. Så om du drar ner så kanske du kommer till den där bilden.
Jaha, du menar där.
Ja, precis där. Du drar ner och tryck. Nej, det funkar inte så. Ja, okay. Goda men felaktiga råd.
Det Amatea vet ni ju, när en strejkbrytare omkom ju på båten Amatea vid den stora strejken där. Och det var ju tre unga anarkister som utförde dådet. Och de blev ju två dömda till döden och en till långt fängelse. Man tog ju inte livet av dem. Men det var faktiskt det första den socialdemokratiska regeringen gjorde 1917. Det var ju att frige Amatea-männen. Då hade de setat fängslade sen 1908. Så det var ju lång tid. Men här så har... Jag vet inte om det där går. Ja. En berättelse då om vad som hände. Och då var det ju faktiskt kommunfullmäktiges, tror jag, ordförande i Malmö, en socialdemokrat, som skrev en lång tidningsartikel där han undrade, men varför ska vi gå ut och hylla terrorister? Ja, och det var ju faktiskt bra att han ställde frågan, för det blev en väldig diskussion då. Och så var det någon som sa att ja, men det är ju inte för att försvara dådet. Det var ju inte, meningen var ju inte att döda någon, även om de kunde, de var ju unga grabbar och visste kanske inte vad de här bomberna hade för kraft. Men det var ju en svår arbetslöshet och det var ju, man ville göra någonting för, eller mot strejkbrytarna ska jag säga. Men då fick man ändå en diskussion om, ja, är det viktigt att sätta upp en sån här skylt då i Malmö hamn som talar om vad som hände. Så här ser det ut i Göteborg. Vräkningarna vid Ostkroken, alltså alla dessa vräkningar som har försiggått i det här landet.
Var finns den?
Den finns på... Nu har jag nog inte den med mig. Jo, kanske att den kommer. Alltså det är ju nederdelen på Sam Westerholms skulptur på Olof Palmes plats. De här tre med fanan.
Okej.
Så har han ju gjort bilder. Och det är en av dem. Hjalmar Branting finns naturligtvis. Han finns väl i många Folkets park. Här står han också i Göteborg i en liksom större variant. Här står ju det stora Brantingmonumentet. Det är väl landets största monument. Jag ska inte gå in på det här nu, men den är ju faktiskt väldigt intressant. Om ni ser längst ut till höger står August Palm, kliar sig i skägget och undrar vad eran säger egentligen. Alltså Karl Eld har verkligen lyckats fånga in de ideologiska motsättningarna i den unga arbetarrörelsen eller diskussionerna. Sen står ju Axel Danielsson bredvid honom med rocken över armen. Och han lyssnar ju, va? För att han gjorde ju ändå, närmade sig ju Branting mot slutet, va? Sen dog han tidigt. Och så ser ni också skulpturen som vi just tittade på, va? Hamnarbetaren, ser ni den?
Där, ja.
Som en hyllning till denna Konstantin Meunier och denna hamnarbetare, så har vävt in den i skulpturen.
När är den här skapad då?
Den kom till 52, men då hör det till saken att 35 fick han uppdraget. Och så, han tyckte det var inte svårt, så han funderade från 17 till 1942. Och då fick man inte gjuta upp bronsstatyer, för det var krig. Då man gjuta kanoner istället. Så att då dröjde det till 52. Och det är väl kanske lite grann... Branting är dubbelt så stor som alla andra. Det var ju lite grann 30-talets konstideal. Va? Att hövdingen står ju på baksidan. Ledaren. Så... Så att det hade kanske inte sett ut så om man hade gjort en uppdraget något senare.
Var står den då?
Den står på Norra Bantorget. Mm. Alltså det röda torget i Stockholm. Alldeles bredvid LO-borgen. Mm. Det som alltid har under 100 år varit arbetarrörelsens torg.
Mm. Plus?
Ja, nu måste jag ta minus här då. Om det ska. Där. Ja, här har ni Fredrik Wilhelm Thorsson som var här i Eskilstuna. Men här står han i Kärrgruvans Folkets park. Och Så där kan Per Albin se ut i någon park i Småland, tror jag.
Det är så mycket lava på honom.
Ja, precis. Han blir lite mossig. Olof Palme finns, han finns i Malmö, där inte August Palme går. Lite märklig bild kanske. För här ser Olof Palme ut i Stockholm. Den går under namnet Gräddvispen i folkmun. Det var inte meningen att det skulle bli den här skulpturen utan en annan, men konstnären då, innan han färdiggör den, så då blev det den här. Det är en hjärtkammare i och för sig, så tanken är väl god, men den blev ju... Det är väl inte så många som tycker att den har blivit så lyckad. Så här kommer man ihåg Axel Danielsson utanför Malmö Folkets hus. Det här är ju moderna skulpturer, då fick de bli abstrakta. Det är också lite... En av de få fackliga ledare som har fått en skulptur. Ni vet vem det är. Charles Lindley. Ja. Står i Göteborg. Transports bildare. Ernst Blomberg. Inte Metalls bildare, men den kanske den som verkligen gick igång på förbundet. Anna Stärke, en av, tror jag, tre kvinnor i arbetarrörelsen som har fått en skulptur. Ni har sett en tidigare, va? Med Kata Dahlström. Hon står också på Norra Bantorget. Känner ni igen denna man?
Det ser ut som Blomman.
Det är Blomman. Står i Enköping. Den skulpturen, Janne, står ju på... Göteborg.
Han var metallordförande. Nej, Leif Blomberg metall. Mm.
Den här skulpturen, och den är ju modern. Det är en tredje person. Det är två kvinnor och en man och så fanan. Och den står utanför Folkets hus i Göteborg. Så jag tycker det är riktigt. Den är inte alls så här mastodontisk. Nej, Göteborg.
Var det Göteborg?
Göteborg, ja. Ja, det här är väl kanske den mest dramatiska händelsen under 1900-talet, alltså Ådalen 31, när man ju fem arbetare sköts till döds. Och det är ju Lennie Klarhäll som gjorde den här skulpturen när det var 50-årsminne 1981. Och här, alltså här blev jag riktigt glad, jag var där i somras igen. Tittade. Och då har man gjort också en stor satsning med liksom, kuber med text, där man kan läsa text och där, så man kan gå och följa runt om i området. Och så här stod han och här kom hästen, här låg de och sjö. Alltså man kan följa händelseutvecklingen men också med en bakgrund. Till allt vad som skedde då i Ådalen 31. För i Ådalen, bortsett från den här skulpturen, så har man inte liksom, nej, vi vill inte bli förknippade med det där. Det är ju bara Ådalen 31. Nu vill vi liksom lyfta fram att det är vackert här och ja, lite så. Så att, det tyckte jag var väldigt glädjande och det här är alldeles nytt. Det är 2 år gammalt, tror jag.
Blev de inte tvingade till det när man drog om vägen? För att den skulle locka till sig någonting till för man drog ju om vägen och det gör ju också att
Sundsvall
det blir...
Sundsvall har man ju fått flytta från Sundsvall. Jag har inte mer än en bild på det. Pionjärerna, Surahammar, ja, arbetarspel. Alltså grävdade storverksamheten på 70, som började på 70-talet och aldrig har slutat. Sven Lindqvist som skrev vikten av att gräva fram vår historia och vi ska göra det själva och vi ska gestalta den, vi ska skriva böcker och framförallt arbetarspel. Så många teatrar. Och jag var på Seskarö i somras också, där hade man ju ett spel då på 80-talet kanske, va. Nu tar man upp det, nästa år är det ju 100 år sedan Seskarö, hungerkravallerna i Seskarö, tar man upp spelet igen. Pionjärerna, det var ju metallarna i Surahammar som skulle fylla 100 år avdelningen och tyckte nej, vi ska inte göra en bok, vi ska göra en pjäs. Och så anlitade man Arne Andersson, han som var regissör för Norbergs strejkspel. Och så gjorde man en fantastisk pjäs och de sa ja, du får ordna allt det där. Och han, sen fixade han ju så att det var ju bara avdelningens medlemmar som stod på scenen. Det hade de ju inte tänkt sig och inte trott sig om att de skulle kunna. Så bra. Och det kommer ju ni att fortsätta med.
Det är ju lagom förebild med Norbergs strejken och allting. Så ambitionsnivån. Vi får se vad vi klarar av, kan jag säga.
Nu kommer en serie, vi börjar få lite ont om tiden, men nu kommer en liten serie här med bildkonst, för den har ju varit så viktig också genom tiderna. Och det här är ju Amelin som heter Storstrejken, hänger i Stockholms Folkets hus. Den är 8 meter hög, hänger i stora kongresshallen. Och här tyckte ju samma direktör som flyttade skulpturen, han sydde gardiner så att man kunde hänga för så man slapp se den här, för den kunde ju uppröra sinnena. Här är också Amelin, en klassisk arbetarmålning från Eriksberg på Arvi i Göteborg. Och den här är ju lite rolig, den hänger på Kommunalarbetarförbundet med Karl Marx och så i geväret. Och den köpte de i mycket modern tid. Roine Jansson som ju har målat, har ett enormt projekt med målningar och berättelser från alla gruvor i Sverige. Här är Fundia i Smedjebacken, Juli Leonardsson, satirtecknaren är han ju också, men en arbetarmålare. Och Janne, detta kan du berätta vad det är.
Det är ett av Torsten Billmans tidiga snitt, den heter Törst.
Ja, alltså Torsten Billman som, alltså jag tycker att det finns kanske tre riktiga, men arbetarmålare som ägnade hela sitt liv åt att gestalta arbetarna. Och det är ju Torsten Billman, det är Johan Albeck och... Ja, egentligen tänker jag på Amelin kanske, men han var ju själv aldrig riktigt på, men ändå, vi räknar dit honom. Han ägnade ju hela sitt liv åt detta. Men Torsten Billman är ju sjöfolkets, och för några år sedan, kan det vara 3-4 år sedan, så kom ju en jättetjock bok som Janne medverkar i om Torsten Billman och hans verk som är helt otroligt. Fantastiskt att man kunde göra en sån, tycker jag. Även kvinnor. Det är inte så vanligt att kvinnor är, men här har vi en servitris. Och här har vi...
Ja, den har jag hemma.
Har du?
Ja.
Kallenbergs.
Ja. Jag tog med den när du och Lena skulle åka med tåget för att ni ville få... Lena ville se den.
Ja.
Och... Då fotade väl ni den då?
Just det. Ja, det minns jag ju det. Ja. Alltså gatuarbetare. Ja. Och Kallenberg, han är alltså släkt med författaren Lena Kallenberg. Det är hennes morbror. Ingmar Allenborg som jobbar på gummifabriken i Helsingborg. Vad heter hon?
Ulla
Wennberg. Som, ja, det tycker den är fantastisk illustration av städarbetet. Den här är tagen ur diktsamlingen som Stig Fodin dikter med arbetslivsdikter. Erik Prytzer. Heller inte så vanlig skildring av kvinnor i monotona arbeten. Alltså konstnärer tycker mer om när det sprakar och gnistrar och är dramatiskt. Men därför är det så särskilt roligt att den där finns. Ulla Zimmermann som ju har varit ute i äldrevården. Här i gruvor igen, då Roine Jansson. Ja, så tycker jag vi återvänder till litteraturen. Wallinson som inte lever längre, han dog ju i, men det är ju sjöfolkets skildrare och hans fantastiska bok om bodarna, om klassamhället, inte bara om bord utan i hela samhället. Och Aino Trossell som ju har då också skrivit om den miljön. Också Agnes Stav om varven och Fredrik Ekelund som stuveriarbetet. Josef Källgren, det är ju 30-talet när man byggde Västerbron i Stockholm, och Mats Berggren, han jobbade på Scania i Södertälje, skrev om det. Lena Kallenberg, ja, här kommer hon, som skrev om de polska invandrarna som blev bärplockare och ja, rätt utsattes för allt vad illegala invandrare eller arbetsinvandrare kan utsättas för. Och Bengt Siddens diktsamling.
Han har gjort en hel diktsamling som bara handlar om fotboll.
Ja, just det. Mm. Micke Evhammar, han har kommit ut med 3 romaner. Det här är hans första. Han är byggnadsmed. Sara Beijer skriver om vården. Det är också bara ett par, 3 år gammal. Alltså arbetarlitteraturen lever verkligen. Och det finns en förening arbetarskrivare som är oerhört verksamma. Som uppmanar och får igång skrivandet och även läsandet. David Eriksson, han kör lastbil och skriver, tar ledigt ibland och skriver. Det är en av hans romaner. Gunnar Brulin är en journalist men på Mål och Medel och skriver den här om slaktare. Stig Sjödin, som inte lever längre, han fyller 100 år nästa år. Och är ju den som väl i diktens form är den stora. Oj. Jag skulle ju ha läst en dikt av honom som var så bra här.
Är det arbetare?
Jag ska se om man kan... Jo, så här skriver Stig 1974. Brotcha, fila, grada, pressa, borra, slipa, fräsa, hyvla, mäta, jigga, rigga, gänga, putsa, hamra, svetsa, blöda, beta, svarva, skava, fasa, avsyna, besiktiga, kontrollera, oxidera, montera och så vidare. Listan kan utvidgas. I andra verksamheter finns det andra verb. Dessa verb är uppmätta, tidmätta. Arbetarkroppens rörelser är protokollförda och de onödiga rörelserna bortskalade. De ger heller ingen betalning. Inne i dessa begrepp, verb kallade, finns det en pådrivare, lönen. Den och den därav framkallade arbetstakten förklarar varför människorna inte orkar ett helt liv och varför de är oemottagliga för finkultur de långa, mörka vinterkvällarna. Tycker jag är så bra. Och han får finnas bredvid sin, ska vi säga, den som han har inspirerat så mycket, nämligen Jenny Brandt, och hennes första diktsamling Kallskänken. Och här har vi Micke Evhammars alldeles nyutkomna 7 dagar i maj som handlar om arbetslivet idag och hur det ser ut med bemanningar och elände på en byggarbetsplats. Men också arbetskamrater. Hörrni, nu är klockan så mycket så att vi inte ska gå in på ser ni vem det där är?
Wigforss kanske?
Nej, det är Willy Brandt.
Willy Brandt.
Ja, som står skulptur i Stockholms förort. Och då ska vi komma in på de politiska flyktingarna som vi heller inte sysslar så mycket med.
Men både mitt första år på samma kvarter som han bodde.
Jaha, han har nu fått en skylt. Han har fått en skylt, men det beror på att det är en privatperson som har bekostat den. Nej, utan vi ska strax sluta här. Och egentligen då sluta mellan att jag tror att den här lite kampen mellan de två synsätten på kulturens roll, att antingen vara en tröst för vilsna, sorgsna själar eller vara ett medel och inspirationskälla för de som tycker att ett orättfärdigt samhälle kanske inte ska få vara orättfärdigt i alla tider. Att den striden tror jag alltid kommer att finnas, och den är ju faktiskt inte mindre idag än den var för 100 år sedan. Det tror jag man kan konstatera. Men att det finns ju, och vi tycker inte minst er verksamhet här är ju liksom ett kardinalexempel på vad man kan göra när man bestämmer sig för att göra någonting mot alla odds. Och det finns ju mängder av sån verksamhet som pågår runt om i landet. Men det är samtidigt faktiskt väldigt tyst i det här landet. Det får jag signaler om, att det är inte så att man säger nej, men det här behöver vi resurser till. Det är därför jag tycker att ni ska gå in och skriva ihop en bra, så att man förstår att det här är någonting som verkligen är levande och viktigt och som vi tänker göra och som vi har förmåga att göra, men vi behöver faktiskt lite resurser till det. Och detta faktum att man kan inte frigöra kulturen från sociala politiska sammanhang. Ja, då gjorde kamborgare, och då blir det någonting helt annat än vad vi vill att kulturen ska fungera som.
Var det inte Helmer Diktonius som sa någonting om att vore kulturens uppgift nummer ett att döva och söva, då vore ett hammarslag i tinningen bästa metoden.
Och det är ju så bra. Och jag måste få sluta med två korta dikter. Det hinner vi, va? Och en av Björn Håkansson. Den som inget säger blir själv formulerad. Makten talar genom hans slutna mun. Och det tycker jag, det är lite samma sak fast den är uttryckt på ett annat sätt. Är vi tysta, tar vi inte till orda, ser vi inte till att också kämpa för våra kamrater som inte har den här ryggsäcken med sig hemifrån med kunskap, med böcker, med insikt. Ja, man kan få insikter på många olika håll, men framför allt boken. Att se till att alla faktiskt får det. Och då måste vi nog agera på ett annat sätt än vad de som inte förstår detta gör. Och sen tänkte jag avsluta med en dikt som skrevs till när LO fyllde 75 år. Där var en del av den. Och handlar om kvinnorna. Treskift i sotiga industrier tillät man henne upprätthålla. Monotona uppgifter, terror mot människovärdet, kvinnoförakt och förutmjukelse när hon begärde hygienutrymme och varmvatten för sina mänskliga funktioners skull, medan lönsamhet och pausperioder uppmättes vid kontrollborden. När skallen mot henne dämpades, sakta som daghemsplaneringen, och när egenvärdet krypande nalkades, drev konjunkturerna henne tillbaka. Åka.
Nej, men vi får tacka så mycket, och vi får efter vår bästa förmåga ta upp de här två sakerna. Både att var och ens berättelse från sitt eget arbetsliv, för många har kommit från det, är värd att lyssna på. Men också se vad kan vi lära inför framtiden, vad kan vi göra bättre.